sig att stå ut med varandra har inget sentimentalt över sig, men leder oundvikligen till en slutscen som kunde få en sten att gråta. I vackra och sjaskiga dåtida miljöer med telefonkiosker, stora amerikanska bilar och en känsla av uppbrott från en tid som är ohjälpligt förbi, berättar Midnight Cowboy om hur önskningar och drömmar, hur stolliga de än är, kan hjälpa den trasigaste själ att stå ut och kämpa ännu en dag. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Och det var Ludvig Josefsson som gjort klassiken om John Schlesingers film Midnight Cowboy från 1969. Om 2 minuter börjar Ekonomiakuten, men först nyheter. Klockan är 1.
Först Ekot klockan 1, golf. Det blev svensk seger i golftävlingen US Open. För Maja Stark tog hem karriärens första major-seger i natt. Hon var i ensam ledning inför dagens omgång och höll ledningen hela vägen till slutet. Det här är den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. I Polen pågår fortfarande rösträkningen i det extremt jämna presidentvalet. Vallokalsundersökningen igår kväll visade att kandidaterna låg bara någon procentenhet från varandra och båda kandidaterna har utropat sig till segrare. Ett resultat väntas fram emot morgonen. Men oavsett vem som vinner så kommer halva landet att vara besviket, säger vår korrespondent David Rasmusson.
Det är ett väldigt polariserat land och det växer mer misstro mellan grupperna, mellan stad och land. Trzaskowski, han är ju borgmästare här i Warszawa och det är ju i de större städerna han har sin starkaste bas, medan Nawrocki och Lag och rättvisa är en betydligt starkare på landsbygden.
Säger David Rasmusson på plats i Warszawa. Efter Ukrainas drönarattacker som förstörde runt 40 ryska bombplan igår så har Ukraina attackerat flera ryska regioner också i natt, bland annat i Kursk och Rostov. Sverige igen, en ny typ av giftig manet är på väg att etablera sig i svenska vatten, skriver Göteborgsposten. Det handlar om lysmaneten som hittades första gången i Gullmarsfjorden i Bohuslän i höstas. Nu efterlyses fler observationer. Marinbiolog Björn Källström säger till GP att man inte behöver vara orolig över den nya maneten, även om den kan bränna mer än en vanlig brännmanet. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
1:02 i klockan. Det är natt mot måndag den 2 juni. Och här i P1 ska jag nu lämna över till Maja Åström.
Är det en försvarsbubbla just nu, eller?
Vi vet att det kommer göras försvarssatsningar, men kommer de gå så pass bra som många investerare hoppas på? Det är frågan.
Det satsas mycket på försvar i Sverige och Europa. Hur påverkar det vår privatekonomi? Det handlar det här avsnittet om. Till min hjälp att svara på frågorna har jag SVTs ekonomikommentator Alexander Norén. Hej!
Hej!
Och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hej!
Hej!
Jag heter Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Ann-Kristin har skrivit till oss. Hennes brev lyder så här. Hej! Ekonomiakuten. Jag undrar hur den senaste tidens krigshets kommer påverka våra plånböcker och besparingar. Hur ska man spara för att känna sig mindre sårbar? Ja, vad säger du, Frida, rent generellt?
Ja, men det finns ju jättemånga aspekter av det här. En aspekt är ju just att EU, för EU har blivit väldigt tydligt att vi kan inte räkna med USA i försvarssammanhang. Det har gjort att man har aviserat stora, stora investeringar i försvar. Och det har vi ju sett att det så har det ju påverkat flera sektorer, framförallt försvarssektorn på börsen. Så har man investerat i det, och då har man dragit en vinstlott då. Men sen så förväntas ju faktiskt de här stora investeringarna öka tillväxten i Europa. Så att på så sätt så kan det ju vara bra konjunkturmässigt. Men som sagt, det finns väldigt många aspekter av det här också. Det är ju bara en sån, och den sker inte heller isolerat. Den sker ju också mot bakgrund av tullar och den typen av krigshets då, tullkrigshets som vi också har.
Påverka räntor, om Tyskland ska låna så mycket pengar som de har sagt att de ska låna för att biffa upp sitt eget försvar. Ja, då har vi sett hur det har dragit upp räntorna där, och det påverkar oss kanske i förlängningen också. Och sen också kronan. Jag menar, det här med att det har gått bra för svenska försvarsbolag och att man får upp ögonen för Sverige då, som relativt sett tryggt när det verkar osäkert där borta på andra sidan Atlanten. Det har ju stärkt kronan. Så det är mycket som händer samtidigt. Mm. Nästan omöjligt att räkna på vad som blir nettoeffekten av det.
Och hur ska man då spara för att känna sig mindre sårbar?
Ja, men då måste man vilja börja med att fråga, varför känner man sig sårbar? Ja, det är klart, det är naturligt att känna att när osäkerheten ökar så undrar man om man sitter i rätt båt, så att säga. Om det är en vettig båt att sitta still i, för att låna en metafor som du introducerade tidigare i program, Frida. Jag känner mig inte plötsligt helt sårbar så. Jag tycker inte man ska gå omkring och oroa sig för mycket. Och i sådana fall, sin egen ekonomi, kolla, har jag lagt alla ägg i samma korg? Har jag slagsida på båten? Ja. Eller är den rätt balanserad?
Och satsa på guld?
Då kan man vara lite... Ja, guld vet du. Det är någonting som ibland går upp när det är osäkert, men rent över långa loppet så har det inte varit någon särskilt bra investering. Ja.
I slutet av mars då berättade statsministern Ulf Kristersson att det ska satsas 300 miljarder på upprustning. Om vi tar det från början, var ska de här pengarna komma från, Frida?
Tanken är ju att man ska låna för att få till det här. Man ska inte höja skatten eller så, vilket det här är ju också en diskussion. Hur ska det här finansieras? Och då är ju ett alternativ skulle kunna vara att höja skatten. Det vill man inte göra. Man vill inte höja skatten för hushåll i ett läge där man hoppas att hushållen ska komma igång med sin konsumtion, där många hushåll har det tufft. Utan det här är tanken att man ska lånefinansiera.
Och var lånar man ifrån, Alexander?
Ja, finansmarknaden. Man går ut på liksom den öppna marknaden. Det är ju Riksgälden som är statens lånehaj, eller vad man ska säga, som liksom går ut och säger: hej, vem vill låna ut 100 miljarder till Sverige på 20 år? Och nu visar det sig att det är rätt många, för att Sverige känns tryggt och bra och trovärdigt och har bra statsfinanser, och med det menar man att man har relativt låg statsskuld. Finansmarknaden ser på svenska staten ungefär som en bank ser på en bolåntagare. Har du bra anställning och trygg inkomst, och har du låg skuldsättning, så vi tror att du inte kommer gå omkull.
Ja, men då får du låna.
Då får du lån, och då får du lite bättre ränta också.
Är det något land i Europa som har precis tvärtom?
Ja, Italien brukar man lyfta fram som liksom de som kanske måste ta ett sms-lån, få den typen av ränta om de ska låna och täppa hål ytterligare i sin statsskuld.
Vi har ju flera av de länder som var i centrum för det som var skuldkrisen där omkring 2011. Alltså det var ju Italien, och det var ju Grekland och Portugal. De har ju fortfarande ganska höga skulder. Men i den situationen är ju inte Sverige, och det är därför som regeringen då ser möjligheter att låna till det här, just för att vi har finanserna i ordning.
Men de här 300 miljarderna, alltså låter ju så löjligt mycket, men hur mycket är det egentligen om man jämför?
Ja, men det är ju löjligt mycket, men det ska ju motsvara då 3,5% av BNP, en ökning till 3,5% av BNP från 2,4% som vi har idag.
I försvarssatsningar.
Men sen ska man komma ihåg att de där 300 miljarderna ska pytsas ut över, det är en ökning av försvarsbudgeten som ska pytsas ut över 10 år, så i själva verket blir det 30 miljarder per år. Om du då räknar med att det ska bli ungefär 2% inflation under den här tiden, så är de egentligen inte värda ens 300 miljarder över hela den här 10-årsperioden. Så det kanske inte är så fruktansvärt mycket ändå. Men visst, jämför med risk för att jag har fel, att polisen får typ 45 miljarder i statsbudgeten, så är det ju ändå en väsentlig summa pengar.
Man kan jämföra med Tyskland. Denna väldigt omtalade stora försvarssatsning som Tyskland ska göra, då är det ju 1 biljon euro. om inte jag är helt fel. Så att det här är ju
ganska mycket mer.
Det är ju ganska mycket mer. Men Tyskland är Tyskland också. Mm. Och det är ju väldigt intressant därför att Tyskland har ju inte rustat upp på väldigt länge. Nej. Av historiska skäl också.
Fördelen då för svensk ekonomi med den här satsningen?
Ja, men när man gör en sån här stor upprustning, man kan ju bara tänka sig, alltså det är klart att det är försvarsmaterial som ska köpas in, men det är också kanske vägar som ska byggas, det är infrastruktur, det ska bygga saker, byggbolag som drar nytta av det här. Ja, det kanske måste lagas fler måltider till de som är inne och gör militärövningar. Alltså det får ju ringar på vattnet när man gör såna här stora satsningar. Så att det väntas ju öka tillväxten i svensk ekonomi. Sen hur mycket, som sagt, det här sker ju också i en kontext där vi är i lågkonjunktur som väntas kanske späs på av andra saker som tullar och annat. Men på marginalen så kan det här vara motverkande kraft lite grann till det. Och jag menar, hela Europa så ser man ju att det här kommer att öka tillväxten. Så att på så sätt så är det ju positivt, framförallt kanske för byggbolag, infrastrukturbolag.
Partypoopen här i rummet då säger att ja, så fort som staten vräker ut pengar i någonting i ekonomin så finns det också risk för att det blir inflation i slutändan. Mm. Det,
och det är nackdelarna kanske?
Det är en möjlig nackdel. Men, mm.
Men då sker ju det här som en motkraft lite grann, ja, till att vi har en lågkonjunktur.
Eller hur?
Kan man ju,
ja,
tänka sig.
Så att då kanske det inte gör så mycket just
nu.
Och sen smetas det här ut också över 10 år. Mm.
Så det är nackdelen. Har du någon annan nackdel?
Nej, men det är just då, i teorin så stämmer det absolut som Alexander säger, att det skulle kunna öka räntorna och spä på inflationen. Men eftersom det, som sagt, det sker inte isolerat, det sker när vi har en annan, någonting som faktiskt drar ner konjunkturen lite grann, det vill säga tullarna, så tror jag inte att det hotet är så överväldigande faktiskt, att det skulle kunna spä på inflationen.
Men många länder ju, vi har varit inne på Tyskland, vi har pratat om Italien och Sverige då, vill låna. Jag vill rusta samtidigt och behöver låna för att göra det. Kan det bli extra dyrt att låna?
Ja, alltså allt annat lika. Om det finns lika mycket pengar ute som vill bli utlånade och sen är det fler som vill låna, ja, då kommer ju räntan att gå upp. Tvärtom, om ingen vill låna men kapital vill lånas ut för att liksom få avkastningar, då kommer ju räntan gå ner. Då kommer man behöva... Så att, ja, allt annat lika, räntorna... Det pressar upp dem. Mm.
Ja, precis. Och då är vi inne lite grann på det här som vi var inne tidigare. Att det verkar ju vara många som tycker att det känns bra att investera i Sverige. För att det verkar vara en ganska trygg investering. Och då pressas ju räntorna ner. Så att Sverige har ju inte den här problematiken kanske som andra länder har då. Utan här är det investerare som lockas fast de får en ganska låg ränta här.
Om USA fortsätter att tappa kraft och maktens karta ritas om, till exempel Europa, blir starkare, vad kan man fördel med det rent ekonomiskt för oss?
Ja, men rent ekonomiskt är det att om det blir mer intressant att investera i Europa jämfört med USA, så finns det mer pengar till företag som vill växa här. Och då kan det gå bättre för europeisk ekonomi. Vi kan få bättre tider.
Och då är det min tur att vara partypooper här nu. Vi turas om att ha den.
Ja,
rollen.
Det är bra tycker jag.
Nej, men det är ju så här, om det nu är så att man blir mer och mer osäker på USA och amerikansk ekonomi, så kommer ju det då tyvärr spilla över på ett negativt sätt, även på Europa tyvärr. Därför att europeiska företag är... Ja, de har sitt säte i Europa, men USA är en superviktig marknad för dem. Och det gäller ju även svenska företag. De har inte Sverige som primär marknad, utan det är ju Europa och USA. Så att går det dåligt för USA, då kommer tyvärr Europa dras med och påverkas konjunkturmässigt. Och det är därför som man pratar om att det finns inga vinnare på handelskrig. Det är av de här skälen. Så att, jag har svårt att se att det skulle vara någonting bra och att Europa skulle bli starkare ekonomiskt.
Europa är också ibland kallas för ett museum i jämförelse med...
Ja, precis. Och det är ju lite grann... Alltså USA har ju haft de här stora techbolagen. Man har liksom, det är AI, det är sätet för AI. Medan Europa har stått lite mer för bank och verkstad lite grann. Ja, men kanske då att vi tvingas ha en ökad innovationskraft i Europa. Vi har förlitat oss mycket på USA och vilka tjänster de stora techbolagen kan erbjuda. Ja, men vi kanske får tänka om. Vi har SAP i Tyskland. Det är liksom det stora tech-AI-bolaget. Men vi har inte så väldigt, väldigt många. Kanske att vi behöver rusta upp även där faktiskt för att inte förlita oss för mycket på USA.
Det är intressant att se framöver. Det blir om nu liksom amerikanerna inte är våra bästa vänner längre. Lyckas Europa då bli kompis med resten av världen desto mer? I Indien, Brasilien, ja, men kanske rent av Kina. Man kanske inte kan vara så här avståndstagande från dem längre. Kan det bli nya handelsvägar, nya handelsblock som växer fram? Och ja, det tror jag ska bli riktigt spännande att se framöver. Så att det behöver ju inte, det kan liksom vara en motvikt till det här att exporten till USA minskar.
Jag ser att du vill säga något, Frida.
Nej, men jag tänker bara att det är ju inte, jag håller med Alexander om att det blir väldigt spännande att följa om det vi får nya handelsvägar, nya partners. Det är ju en diskussion, får man väl ändå säga, kring Kina som faktiskt har ju försökt flytta fram sina positioner lite grann i det här. Men om vi nu ska prata försvar ur ett försvarsperspektiv så är det inte helt oproblematiskt att handla mer med Kina kanske. Det är ju, där får man ju verkligen fundera, vill vi ha Kina som handelspartner ur alla aspekter?
Och det som kan påverka våra plånböcker sen i vad gäller just relationen till Kina, det är att om Kina nu inte kan exportera sina grejer i USA
och dumpar,
var ska de då sälja sitt överskott av produktion som de inte förmår att köpa själva på den inhemska marknaden? Kanske i Europa. Så då kanske det blir ännu fler billiga prylar från Kina här och bilar som ju visserligen har tullar mot redan. Och priserna går ner här, och det skulle i sådana fall vara bra för den europeiska inflationen, men kanske dåligt för de företag som då får ökad konkurrens.
Vi har fått den här frågan från signaturen snart blivande pensionär. Hej! I dessa tider av stor osäkerhet och oro så funderar jag mycket på var det är lämpligt att placera mina besparingar. Jag har det mesta placerat i indexfonder med viss geografisk spridning. Dock är ju inte den geografiska spridningen så stor som man kan tro, eftersom både globalfonder och teknikfonder har en stor andel placerade i USA. Därav min fråga om hur aktiv man kan förvänta sig att förvaltare av denna typ av fonder är. Kan jag lugnt luta mig tillbaka med förvissningen om att förvaltarna av till exempel en globalfond aktivt analyserar marknaden och anpassar den geografiska fördelningen på ett adekvat sätt? Eller bör jag själv vara mer aktiv och vikta om den geografiska spridningen? Frida, hur skulle du råda snart blivande pensionär?
Ja, alltså det här är ju indexfonder. Då finns det ju inte någon förvaltare av kött och blod som sitter och analyserar marknaden.
Per definition är de inte aktiva då?
De är per definition inte aktiva, det vill säga helt passiva. De investerar efter hur marknaderna har växt i förhållande till varandra. Eftersom USA har växt väldigt mycket de senaste åren så har det blivit väldigt mycket i USA här. Så det finns ingen av kött och blod som sitter och tar ett beslut. Nej, men nu tror vi mer på Europa, vikta ner USA. Det finns ingen sån mekanism i de här, utan de här är ju helt passiva. Så vill man ha en annan fördelning, då behöver man komplettera den här indexfonden med andra typer av fonder. Tillväxtmarknad, Sverige eller vad det kan vara.
Ja, det är hon som måste vara aktiv. Det är som en robot som sitter där och följer slaviskt ett index. Och då kan man gå in i det där produktbladet eller vad det nu heter för den här fonden och se vad är det för index den här fonden följer. Och då kan man se, oj, den här globalfonden den håller till exempel 60% amerikanska aktier. Vill jag ha det? Nej, då måste jag själv välja någonting annat.
Så hon kan inte luta sig tillbaka med förvissning?
Om det är indexfonder?
Nej, inte om det är en indexfond. Nej. Utan då blir det den fördelningen så som ett världsindex är fördelat. Och då är det mycket USA just nu.
Ursäkta då en korkad fråga kanske. När börjar de vikta om? Alltså hur länge ska det gå dåligt för en viss typ av marknad för att man ska vikta om?
Nej, men alltså varje index sätts ju, stäms ju av med vissa tidpunkter helt enkelt. Och har det då förändrats, har en marknad gått sämre än någon annan, säg att USA nu har gått lite sämre än Europa, då kommer ju det förändras i index. Och det är ju, det kan vara MSCI World heter ett vanligt index som många fonder följer. Då kommer fonderna ändra sin viktning också. Men det är ju inte från en dag till en annan som man ändrar från 70% USA till 50% USA, utan det kan ju vara liksom någon tiondel liksom det endast. Det här går ju inte fort, utan är det omkring 70% USA så kommer det se ut så inom en överskådlig tid.
Och framförallt inte i framåtblickande spekulativt syfte om att man tror att USA-börserna kommer gå sämre eller något sånt där. Då är det någonting som en aktiv förvaltad fond kanske kan göra, och då får de i sin tur förhålla sig till vad står i deras produktblad, vad de lovat att den här fonden ska investera i för typ av aktier och var någonstans.
Och de kan kosta en del också.
Ja, de är, alltså, poängen med indexfonder är att de är de billigaste fondernas avgifterna är låga.
Förra brevskrivaren Ann-Kristin undrade också om USA. Så här skriver hon. Vad bör man tänka på när man kanske inte längre bör spara i produkter från USA? Då måste jag börja med att fråga Alexander. Upplever du att folk är intresserade av att spara på annat sätt idag? Alltså att man lämnar USA?
Ja, absolut. Och det är dels utifrån ett strikt så här ekonomiskt perspektiv. Man får känslan av att det kanske inte är det bästa längre. Liksom. Ungefär som den här tidigare frågeställningen. En del kanske också av ideologiskt skäl.
Mm. Vad säger du?
Vi kan absolut se det i statistiken när vi tittar på hur sparare har agerat.
Hur snabbt gick det?
Ja, men det pågick egentligen från det... Så här, det pågick egentligen från det att Trump vann valet. Då steg den amerikanska börsen i november, då steg den amerikanska börsen väldigt mycket. Då började sparare sälja av lite i USA för att man ville hämta hem vinst. Sen börjar man tycka att nej, men nu börjar det kännas lite osäkert här. Vad är det här för tullsnack? Och det känns inte alls som att det är de här skattesänkningarna och liksom företagsvänliga politiken som man har framför näsan nu, utan det är ju något helt annat. Då fortsätter man att sälja av USA och då har man sålt av techaktier och USA-fonder och techfonder i väldigt hög utsträckning och istället köpt europeiskt försvar men också väldigt mycket svenskt. Alltså man blickar hemåt, köper gammelbank, storbank och verkstad. Så att man, det har ju varit ett väldigt, väldigt tydligt mönster att man har velat lämna. Men å andra sidan ska man ju säga det är också fonder och aktier, de här techaktierna som har gått extremt bra under många år. Så att många har ju tjänat ganska bra med pengar. Nu säljer man av och tar plats i något annat.
Vad kan vi tänka på om vi vill rikta om vårt sparande?
Nej, men fortfarande så är det ju så att den amerikanska börsen, den har ju fallit. Den är lite billigare nu, så att direkt tänka, om man var läskigt, det känns inget bra i USA, jag drar och säljer av. Det kan ju finnas, som Alexander var inne på, ideologiska skäl. Jag vill inte investera i USA, nej, men då, det är ju en sak. Men om man rent finansiellt så tycker jag att man ska ha i åtanke att nu är faktiskt de här stora, stora bolagen som ju också är många av dem, väldigt bra bolag, de är ju lite billigare nu när det har gått ner. Mm. Och det är en viktig aspekt. För är man så att man säljer av så fort det har gått ner och hoppar runt, ja, då är ju risken tyvärr då att man säljer när det har gått ner.
Jag hörde faktiskt flera under den här under våren, den här stora börsraset och så, när det började oroligheterna på riktigt, så hörde jag flera intervjuer eller enkäter i Sveriges Radio med svenskar som under de där röriga dagarna alla sa, ja, men jag brukar sitta still i båten, men nu gick jag iväg till banken och så sålde jag alla, för nu kände jag, nu fick det vara nog.
Ja, men det fanns verkligen ett sånt drag, verkligen. Alltså, vi såg verkligen en sån strömning, tycker jag.
Ja,
man kunde se hos oss exempelvis, man sålde Coca-Cola. Coca-Cola-aktien hade ju inte gått dåligt. Den hade tvärtom stått emot ganska bra. Men det symboliserar ju USA väldigt mycket. För mig blev det ändå någon slags tecken på att... Det
finns också annan läskig blask från staterna.
Absolut, det gör det. Men det var ett sånt tecken, tycker jag, att man vill inte ha USA. Så det fanns absolut sådana aspekter. Men jag vill bara säga det att ofta så är det så att uppgångsdagarna, de stora, bästa uppgångsdagarna, kommer väldigt tätt på nedgångsdagarna. Och det får man ha med sig.
Den största delen av svenskarnas sparande i premiepensionen ligger ju i sjunde AP-fonden, som är en global indexfond med cirka 75% i amerikanska aktier. Hur mycket politisk oro krävs för att de ska, som förvaltar till exempel sjunde AP-fonden då, ska börja styra om sina investeringar?
Ja, men de är inga hoppjärker som får panik bara för att börsen rasar någon dag. Sådär. Och det ska de inte vara heller. Och sen finns det placeringsregler som de måste följa. De kan inte helt plötsligt bara från en dag till annan säga nej, nu är vi inte intresserade, nu ska vi inte ha någonting i USA längre. Utan de har regler där de måste hålla sig inom vissa olika intervall för olika tillgångslag och olika marknader. Så, här. Så ja, de har en viss flexibilitet inom ramen för det, men de kan inte bara helt vända båten 180 grader.
Men nu sammanfattar vi då råden till Ann-Kristin och signaturen snart blivande pensionär. Vad ska man tänka på i de här oroliga tiderna?
Nej, men just att de bästa uppgångsdagarna kommer ofta i nära anslutning till de sämsta. Och missar man de här uppgångsdagarna så får det tyvärr väldigt stor effekt på den långsiktiga avkastningen. Så försök hålla huvudet kallt om det inte är så att man av ideologiska skäl då inte vill investera någonstans. Men rent finansiella skäl, försök sitt still i båten, skulle jag säga.
Vi talar om hur försvarssatsningar påverkar vår privatekonomi här i Ekonomiakuten. Sista tidens turbulens har ju stärkt den svenska valutan. Varför, Frida?
Ja, det verkar helt enkelt som att i den här turbulensen så ser många Sverige som intressant att investera i. Det är väldigt ovanligt faktiskt att den svenska kronan stärks. Sverige är en liten öppen ekonomi, det är en liten valuta. Men nu verkar det ju som att när man då söker sig från amerikanska tillgångar, då söker man sig till Europa och däribland svenska tillgångar, och då stärks den svenska kronan. Så att det är lite flödesbaserat, om man får säga så.
Det är precis som du säger. Små valutor som den svenska brukar vara de extra svajiga. och dumpas i orostider. Så det är spektakulärt det som händer faktiskt. Mm. Och en teori här nu som jag tror på är att länge har vi hört experterna säga att svenska kronan är undervärderad. Det är sjukt konstigt att den är så svag som den har varit enligt alla sätt att räkna på det. Och det krävdes någonting som blev vändpunkten. Mm. Och det här var den vändpunkten troligtvis som gjorde att fler fick upp ögonen för. Men vänta, den där svenska kronan, vad är det för fel på Sverige? Varför är den så lågt värderad? Mm. Och nu behöver vi ett alternativ till de här dollarna som vi tidigare ville ha.
Stack upp ur fickorna.
Några börjar putta in det i det i svenska tillgångar. Och sen så ser andra, ja men här är någonting som händer. Och då blir det den här positiva spiralen och vändpunkten som man väntade på.
Och vi var in lite grann på det förut. Sverige har ju finanserna i ordning.
Ja, det var det. Och
nu
precis.
Får vi, precis. Ja, exakt.
Får vi betalt för.
Nu får vi betalt för det då i en starkare svensk krona. Det är positivt av flera skäl. Det är den svenska kronan kan trycka ner inflationen eftersom importen blir billigare exempelvis. Att det är ju en bra sak av många anledningar.
Hur påverkar vår ekonomi i övrigt?
Ja, ja, och baksidan då, nu är jag partypoopen, är ju att exportföretagen får se sina varor bli relativt sett dyrare på exportmarknaden så det går. De får lite mindre skjuts i försäljningen. Så det finns ju både för- och nackdelar. Men eftersom jag har varit dragits med nackdelarna av en svag krona så länge så kan vi väl få glädjas åt det positiva.
Ja, och man kan ju glädjas åt att pizzan i Europa när man ska åka och resa i sommar, den kanske blir lite billigare. Fortfarande så är den ju ganska dyr.
Man måste inte dela den längre och gå hungrig från bord.
Nej, exakt. Kanske
så det är
lite
det som
lättare.
Är för oss privatpersoner, att det blir billigare att åka utomlands.
Ja, det blir ju relativt sett så stärks ju vår köpkraft när vi är utomlands, när kronan är starkare. Det som är negativt och också för vår plånbok det är att de här globalfonderna som vi pratar så mycket om i det här avsnittet, de går ju faktiskt tyvärr då ännu lite sämre än vad de annars skulle ha gjort för, på grund av valutaeffekten. Så att, ja, det finns på både plus- och minuskontot här kan vi säga.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten då, om hur försvarssatsningarna påverkar den svenska privatekonomin. Vad ser ni framåt, Frida?
Nej, men vi pratar ju mycket om vad vi befinner oss just nu, där vi pratar mycket tullar och vad tullarna kommer att få för effekter på konjunktur och räntor. Det här som sker nu, att vi också har stora försvarssatsningar i Europa, det är ju faktiskt en game changer att det här händer nu. Och jag tror att det kan bli faktiskt en lite motverkande kraft till det här negativa konjunkturpåverkan, att det kanske kan hjälpa till att lyfta tillväxten.
Och jag väljer att vara optimist på slutet här och tänka att om man nu känner så här, okej, vi kan inte lita på USA i alla lägen där utan vi måste se om vårt eget torp och stå på egna fötter. Det kanske blir det här lyftet för Europa som vi har varit väldigt duktiga på att säga så här, ja men i USA så innoverar man, i Kina kopierar man, i Europa reglerar man. Vi duger inte till någonting, vi är inga tillväxtbolag eller någonting, vi är bara ett museum som ni säger. Ja, det kanske nu blir, sträcker på ryggen och säger, vi har smarta människor här, vi har bra kultur här. Vi har företag som kan växa och om vi bara liksom tror på oss själva och det är psykologiskt.
Jag så kan vi bli innovatörerna, kopiatörerna och museet i ett och samma.
I ett och samma.
Som eller sluta vara bara museum.
Som amerikanerna kommer att betala museinträde till.
Tack SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén och tack Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist, själv heter jag Maja Åström. Och Ekonomiakuten görs av SMT.
Och det här var en repris från i fredags. Ett nytt avsnitt publiceras tidigt denna morgon, alltså måndag morgon klockan 6. Och då är rubriken Otrygg anställning, hur klarar jag ekonomin? Ekonomiakuten kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio Play. Vi har några minuter över till nästa program som är Fabriken från UR. Och jag tänkte bjuda på ett nytt avsnitt av den anspråkslösa nattserien Alla sjunger på svenska. Apropå klassikern som vi sände förra timmen och som handlade om filmen Midnight Cowboy. En låt som blev mycket populär tack vare den filmen var Everybody's Talking med Harry Nilsson. Den fick svensk text av Patrice Hellberg. Och 1973 sjöng Lill Lindfors in Alla människor talar till mig.
som jag möter ser jag inte heller. De är som skuggor i en dans. Jag drömmer mig dit solen skiner bortom snö och regn. Finner mig en plats jag tycker om. Dansar bort med en sydlig vind, seglar på en sommarbris. Vivlar högt över havet som en storm.
Everybody's Talking skrevs av Fred Neil, blev populär tack vare inspelningen med Harry Nilsson och fick svensk text av Patrice Hellberg. Nu är dags för Fabriken.
E gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Reach out,
touch faith. När påve Leo den 14 höll sitt första tal inför kardinalerna om sina tankar kring framtiden konstaterade han att artificiell intelligens är en av mänsklighetens största utmaningar. Han gick inte in i detalj där och då på vad han menade, men det var många kardinaler runt om i världen som gav sig på en analys av det uttalandet. Och en av dem var den amerikanske kardinalen Blaise Cupich som i CBS analyserade vad det var som sades.
What does it do to our human nature? What does it do to our ability to act in a very human way?
Han menade att påven syftar till att den katolska kyrkan ska värna om det mänskliga. Att i kontrast till den artificiella intelligensen visa på värdet av att agera mänskligt. Samtidigt så är det ju just AI som spelar en viktig roll när det kommer till utvecklingen och spridningen av religioner världen över. Det senaste året har appar som erbjuder andligt stöd via en chatbot ökat i antal och ger människor av olika trosuppfattningar möjlighet att ställa frågor och få vägledning av en artificiell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Julia, du driver ju podden Digital religion som utforskar mötet mellan religion och teknik då. Om du ska svara lite kort på den här frågan. Hur har religionsutövandet påverkats av digitaliseringen?
Ja, men det har ju påverkats på otroligt många olika sätt. Och ett är väl att det har skapats nya typer av kontaktytor om man tänker till exempel mellan religiösa institutioner och individer. Alltså du kan följa din kyrka på Instagram och få stories varje dag från den. men också liksom mellan religiösa individer, att till exempel skapa virtuella kyrkor eller moskéer liksom online, och också nätverk mellan de här. Så kontaktytor är en stor grej, men också till exempel religiösa praktiker, att man kanske läser Bibeln från sin telefon istället, man lyssnar på någon predikan via Spotify, och ja, man följer en meditation via YouTube. Så att på väldigt många olika sätt.
Mm. Om vi fokuserar på just det här med vägledningen då, så tänkte jag, Paulina, hur ser utbudet ut när det kommer till appar som erbjuder religiös vägledning via AI?
Den är enorm, höll jag på att säga, men i alla fall kraftigt växande. Och mycket när det gäller till exempel AI-chattbottar och så vidare, så handlar ju det mycket om att vem som helst också kan göra sina egna bottar, att det finns communities liksom. Så utöver att vissa samfund eller församlingar gör kanske egna bottar, så finns det en hel uppsjö med användargenererade liksom bottar som är skapade av lite vem som helst, kan man säga. Och inom alla religioner. Så att, jag har kollat lite vad som finns. Många av de här har ju ganska roliga namn. Som Text with Jesus är nog en av mina favoriter. Islam and AI, lite ordlek och sådär. Mm.
Men så hur fungerar de då?
De fungerar på massa olika sätt. Men när jag har tittat lite på utbudet, så mycket handlar ju om, och det är ju AI perfekt för, om man vill ta sig an de här liksom, de heliga skrifterna, men också kompletterande dokument och texter och sånt där. Det är mycket text, mycket information som många av bottarna är designade för, att man till exempel ska kunna fråga så här, vad står det egentligen om Torah, i Toran om det här, den här frågan, eller vad säger Bibeln om det här, eller ja. Och där går det ju verkligen att designa bottar som inte bara hittar på, utan som är designade för att kunna gå igenom all den här textmassan och svara på de frågor som du har.
Hur ser efterfrågan ut då på den här sortens appar?
Ja, alltså det är inte riktigt någonting som man har studerat, så att jag kan inte säga det från ett forskningsperspektiv på det sättet. Men om man tittar på vilka som ligger bakom dem, är det också mer, det är inte så ofta liksom religiösa institutioner, utan det är mer religiösa entreprenörer som liksom lägger ut de här och kanske driver något annat techbolag också. Så det är också en intressant maktskifte, eftersom det är inte då de här religiösa institutionerna som står bakom dem på det sättet, utan mer de här techentreprenörerna liksom, som kanske, ja, de kan stå för vilken typ av tolkningar som helst av de här olika riktningar inom religion då liksom och sådär.
Och så märkte jag också när jag testade en av de här bottarna att jag fick ställa en fråga, och sen behövde jag uppgradera min plan och faktiskt betala för att få ställa fler frågor. Så att det är ju,
så skulle Gud det märks aldrig ibland. Göra. Ja. Nej, men okej, så Julia, vad tänker du då? Varför vänder man sig till en religiös chatbot?
Ja, men det kan nog finnas många olika anledningar. Alltså, dels kanske man vill lära sig mer om kanske en ritual eller en gudstjänst eller något sånt där. Det kan också vara att man står inför en situation i livet som man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera. Och det kan ju vara lite nervös kanske att gå till sin rabbi eller sin präst eller sådär. Och då kan man, det finns ju ett utrymme här att tala med en, på ett mer neutralt sätt med en sån här bot. Men också att man kanske tvivlar eller inte riktigt vet hur man ska tänka en fråga, och då kan man resonera med en sån här istället.
Det vanligaste användningsområdet idag, enskilt vanligaste användningsområdet, är att använda det som någon typ av kompis, psykolog, bollplank. Jag förstår verkligen det. Vi lever i en komplex tid och frågorna är många, och vi har ju tidigare haft en trend av att, särskilt i den här delen av världen, att människor lämnar kyrkan och kanske har behov av en annan typ av andlighet eller vägledning. Och samtidigt som det nu när det är både krig i närområdet och runt om i världen och oroligheter i samhället överhuvudtaget, så märker man också att det fler igen söker sig till religion och till kyrkan. Alltså, vi behöver stöd. Så att jag tror att man behöver se det här i ett större perspektiv. Och där är ju religiösa chattbottar är ju liksom, det är ju en del av samma behov, tror jag. Just det här att ha någon att bolla med om de stora frågorna. En vän i livet liksom.
Mm. De här exemplen som du tog upp, Paulina, var ju väldigt stora appar som byggts upp under säkert en lite längre tid. Vi har ju inte det här i, till exempel Svenska kyrkan har ingen egen sån här vad jag vet.
Inte än i alla fall. Inte. De är ganska pigga på sociala medier och sådär.
Det är de verkligen, det ska man ge dem. Men på vilket sätt kan det här vara lockande för religiösa samfund?
Ja, men just det, lite som vi har varit inne på tidigare, att det tillgängliggör tron till flera.
Ja, men som jag nämnde förut, det här att det ofta är de här tech-entreprenörerna snarare än de religiösa institutionerna som står bakom det. Jag tänker att man ändå ska ha det med sig också, att de religiösa institutionerna, de liksom ser ett värde att det här finns och så. Men jag har inte märkt en trend att de liksom uppmuntrar sina liksom medlemmar att vända er till det här istället för till oss. Utan snarare liksom som ett komplement mot den redan religionen som finns, som bygger mer på relationer och sådär.
Ja, för jag tänker det, alltså så här, är det inte så att man går miste om då hela paketet, eller vad vi nu ska kalla det, som ett sånt här religiöst samfund kan innebära i form av att man faktiskt träffas fysiskt. Man samlas kring en predikan eller vad det nu kan vara för typ av sammanhang. Ja.
Och som vanligt så är det liksom flera olika krafter som verkar samtidigt. Och en intressant del, om man tittar in i en framtid där samhället ännu mer kommer genomsyras av AI och digitala lösningar, så tror jag att vårat behov av det mänskliga, det köttsliga eller vad det nu är för någonting, det kommer bara växa.
Sen kan man ju tänka, alltså det finns ju ett, man ser ju positivt inom religioner på att om det finns ett driv att utforska sin egen tro eller fördjupa sig och sånt där. Och det kan man ju verkligen göra med såna här typer av generativ AI och liksom så.
Samtidigt så kan man ju tycka nästan att det finns något motsägelsefullt i det här. Alltså att det här med tro handlar ju om att faktiskt tro, att inte veta och att så här, de här AI-bottarna är ju verkligen programmerade för att ge konkreta svar. Håller ni med mig där? Eller?
Det är inte alla chatbottar som är programmerade på det viset. Det är inte bara tech-entreprenörer som också gör den här typen av appar, utan det är ju som sagt vem som helst som kan göra det på en sån här plattform för AI-bottar. Så det är även liksom, oseriösa avsändare som kan göra det och inte har den här typen av skyddsen, utan provocerar man dem, om man pratar tillräckligt länge med dem, så kan de säkert både säga det ena och det andra och ge riktigt problematiska svar, dömande, diskriminerande svar i konversationer och sånt där. Så det finns ju verkligen ett grumligt problematiskt vatten här också som vi behöver beröra också.
Och det har ju också forskning visat, att när forskare försöker liksom provocera de här apparna så kan de säga lite allt möjligt.
Okej, Paulina. Nu sitter vi här innan inspelningen för att testa att få lite religiös vägledning via AI. Vad har du hittat för appar?
Jag kollade först upp den judiska. Jag hittade en som heter rebbe.io. Och då frågade jag ska göra en abort, är det okej?
Jättebra. Det finns några frågor som egentligen är väldigt laddade inom nästan alla religioner. Vi har ju plockat fram här då tre appar, varav en då ska representera,
ja, det var precis, ja, judendomen.
Ja, precis. Mm. Och sen protestantiska.
Exakt. Kristendomen, protestantiskt där. Och sen islam också.
Precis. Okej, så om vi ställer den här frågan då om, är det okej för mig att göra en abort? Vad svarar rabbinen?
Hej och tack för att du vände dig till mig med en så viktig fråga. Och inom judendomen är frågor som rör liv och död, inklusive abort, mycket allvarliga och måste hanteras med stor omsorg och visdom. Enligt halacha, som är judiska lagen, är abort inte tillåtet på samma sätt som i allmän lagstiftning, men det finns vissa situationer det kan vara tillåtet, särskilt om moderns liv är i fara. Men varje situation är unik och måste bedömas individuellt. Den säger, jag rekommenderar starkt att du kontaktar en erfaren och kunnig rabbin för att diskutera din specifika situation. Och det här verkar också vara en ortodox chat-app eller AI-bot. Så den säger faktiskt en ortodox rabbin för att diskutera din specifika situation. Mm. Det är viktigt att få vägledning från någon som kan ta hänsyn till alla detaljer och ge dig råd baserat på Torah och halacha.
Okej. Men då tänker man en ortodox, då känns det som att då blir det kanske
en mer konservativ tolkning av det här, ja. Absolut.
Okej, men det är ändå fint att de...
Och sen erbjuder den ju också, säg till om du har fler frågor eller behöver hjälp med att hitta en lämplig rabbin.
Men det är okej. Och vi går vidare till nästa app då, tänker jag. Vad får du för svar om du ställer samma fråga där? Jag vill göra en abort, är det okej?
Om du tittar på den här protestantiska kristna AI-botten, Den svarar nyanserat. Frågan är komplex men ger ett tydligt svar att enligt Bibeln så anses livet börja redan vid befruktningen och alla liv är heliga. Och den här uppmuntrar mig till att ställa fler frågor till botten eller att prata då med en kunnig inom kristendomen, alltså en människa. Så det är lite snarlikt där, att den ger nyanserade svar men hänvisar till att allra bäst svar och kompletta svar får man om man vänder sig till en människa.
Mm. Okej, intressant där, om samma ingång. Mm. Och slutligen då, om vi ställer samma fråga till den här, det fanns ju en muslimsk variant
av yes, exakt, vägledning. Som är baserat på islam här då. Och lite samma där, frågan om abort är en mycket komplex och känslig fråga inom islam. Så generellt sett betraktas det som förbjudet, förutom i vissa specifika undantagsfall. Mm. Samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har en mer nyanserad syn. De menar att abort kan vara acceptabelt under vissa omständigheter. De rekommenderar mig att prata med någon kunnig inom islam och uppmuntrar vidare diskussion kring de här frågorna.
De är ändå upplagda på ungefär samma sätt. Vad tror du det beror på?
Jag har ju då testat några av de vanligaste, största chattbottarna som dyker upp när jag googlar eller frågar ChatGPT om vad jag borde testa. Så det här är också antagligen då väldigt relativt seriösa aktörer bak som ligger bakom. Och det är väldigt tydligt att de har programmerat in det som kallas för skyddsräcken. Liksom.
Mm-hmm. Vad är det?
AI-botten kastar inte bara ur sig vad som helst, utan den är liksom... Jag tror att de är programmerade utifrån lite samma tänk där.
Okej, så sammanfattningsvis då, Paulina, vad tänker du om den här rådgivningen som du fick?
Jag tycker det är jätteskönt att det är så pass ansvarsfulla chattbottar, att de nyanserar det, att de hänvisar till liksom, att det är viktigt också att diskutera det med människor och så vidare. Men det jag saknar lite, det är perspektivet att det faktiskt har gjorts uppdaterade, moderniserade tolkningar av många av de heliga texterna, liksom, anpassade för den moderna världen. Visserligen den islamska chattbotten nämnde här att samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har mer nyanserad syn. Liksom. Och jag skulle vilja höra fler av de här chattbottarna prata om dem. Särskilt kanske den protestantiska kristna botten som ganska tydligt säger att enligt Bibeln så börjar livet vid befruktningen. Mm. Och det är ju en ganska konservativ kristen tolkning, en väldigt konservativ kristen tolkning. Ganska ovanlig i Sverige till exempel. Så man skulle ju vilja ha mer progressiva kristna AI-bottar också kanske. Ja. En mer svensk, ja men svenska kyrkan
ja, men
utmärker sig ju ganska mycket i hur pro-HBTQI till exempel den är och så vidare. Så att, ja.
Medskick till alla utvecklare där ute.
Mm.
Kul att få testa det här lite grann.
Ja.
Men Julia, vet man vad exempelvis svenska präster skulle säga om den här sortens vägledning som kommer ur bottarna?
Ja, alltså jag har ett par kollegor, Frida Mannefelt och Erika Reuter, som har genomfört en studie där de tittar på hur präster använder chatbots för att i predikan, att ta fram predikan. Och då var det inte de här specifika religiösa utan typ som ChatGPT eller Claude och så vidare. Och de var ju inte så nöjda med de här svaren som kom ut. De tyckte att de inte var tillräckligt protestantisk-lutherska. Att de var liksom mer konservativa, mer speglade liksom en amerikansk form av kristendom och så vidare. Så, och det är ju kanske inte så förvånande att liksom svensk protestantisk lutherdom inte är så väl representerat av ChatGPT. För det är ju ganska liten träningsdata. Men ja, de är inte helt nöjda med just nu vad man får ut.
Mm. Okej, men kan man ändå tänka sig att Svenska kyrkan skulle kunna ta fram något sånt här? Jag menar om man nu alltså saknar...
Ja, alltså, jag kan absolut se det hända. Just därför att jag tycker att de är så progressiva i annat och moderna. Liksom, i de jobbar med sociala medier och sådär så kan jag tänka mig att de gör det. Men att de avgränsar det till ett område som känns okej. För det är ju verkligen det den här diskussionen handlar om mycket. Jag ser inte alls som så här, rakt av rätt och slett olämpligt att använda AI i de här sammanhangen. Och det är väl inte riktigt heller mitt jobb att tycka till om det är så. Men jag kan förstå att vissa tillämpningar känns problematiska där, just därför att religionen ska vara någonting heligt, någonting djupt mänskligt, relationen mellan människa och Gud och att prata om AI som något gudomligt kanske, det är ju enligt vissa religioner till och med hädelse. Och liksom, det är en slags avbildning av Gud, det är ju inte tillåten. Så att just använda AI också för att skriva en predikan, det är också en sån här avvägning som jag tror alla gör oavsett vilket yrke man har. I så här, hur mycket kan jag använda, samarbeta med en AI i att skriva det här utan att den förlorar min essens och jag fortfarande kan känna att jag är avsändare av det här budskapet och det är mina ord. Det är en balansgång för oss alla och den har jag också i mitt jobb. Mm. Men den kanske är ännu mer viktig att sköra den här balansgången om man är en andlig ledare.
Och det finns ju samma diskussion i alltså produktion av musik i till exempel lovsånger eller psalmer och sådär. Kan vi använda oss av AI för att skapa sådana här upplevelser där vi ska nå Gud? Kan AI hjälpa oss att få andliga upplevelser? Kan de liksom skriva texter som berör oss på ett sådant sätt att vi upplever andlig närvaro?
Där har jag sett några exempel på andliga ledare som har tränat en AI på sina manus. Alltså tidigare predikningar, tidigare skrivna texter och så vidare. Så att då ökar ju också chansen att AI genererar en ny text, en variant som du känner att du kan knyta an till och tweaka tills den känns rätt. Liksom. Mm.
Det var ju ett intressant exempel också nyligen i Finland där man gjorde en helt AI-genererad gudstjänst. Okay. Där hela predikan, alla böner, hela liturgin liksom var helt AI-skapad. Och bland annat hade man någon tidigare president som då nu är avliden som läste den gamla testamentliga texten och så vidare. Och det här var ett sätt för den här kyrkan att visa att vi kan använda AI till väldigt mycket inom kyrkan för att frigöra tid till de här mellanmänskliga liksom, mötena som kanske då, de menade var då kyrkans viktigaste uppdrag.
Nej men visst, allt blir så, alltså, man kan ju bli hur filosofisk man vill, men så här, är en predikan om jag har fått AI att skriva den? Mm. Men verkligen, och vi har ju pratat om det här nu också om att man kanske inte känner igen sig i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans präster känner inte igen sig i de här bottarna, vad de ger för typ av svar och vägledning. Och vi har olika entreprenörer på den här marknaden som försöker ta andelar och såklart få den populäraste appen. Och om man ska vara lite dystopisk, vilket jag tänker vara nu, så tänker jag att om man programmerar den här chatten då till att vara väldigt konservativ, så kan inte det här då leda till någon form av så här radikalisering, att man ställer frågor som...
Och det här visar ju forskning också. Det är hela tiden de här två sidorna av myntet, att AI-bottar och generativ AI har en väldigt stark förmåga, en väldigt påtaglig förmåga att påverka oss. Och det kan både användas för bra ändamål, till exempel det visar sig vara, i och med att de också är tålmodiga, så är de duktiga på att samtala individer ur konspirationsteoretiska tankar. Liksom. Men det kan också användas för att manipulera. Och här finns det ju verkligen en etisk balansgång att ta hänsyn till. Att,
Ja, och hur funkar de? För jag tänker, de här vanligaste tjänsterna, där upplever jag att så här, okay, den vänder kappan efter vinden. Lite så att om jag kanske då redan är åt det konservativa hållet och inte tycker att den här AI-chatbotten är tillräckligt konservativ, så kanske jag nej, det där håller inte jag med om. Det är visst fel. Och så kanske den blir ännu mer då. Eller?
Jo, men det skulle jag absolut säga att det finns en sådan risk. Men jag skulle säga ändå att den främsta risken kanske är att det blir väldigt förenklade framställningar och kanske ibland stereotypa framställningar av religioner och olika frågor. Liksom. Som religionsvetare vill man ju gärna att det ska vara liksom nyanserat och man ska se komplexiteten och sånt där. Och det kanske det inte alltid framkommer när man chattar med en sådan här. Mm.
Finns det historiska exempel på liksom uppfinningar eller utveckling inom religioner som har förändrat hur folk beter sig eller förhåller sig till dem?
Ja, alltså det finns ju mängder av sådana. Alltså om man bara tänker enkelt, kalendern och klockan som liksom organiserade hela samhällen i högtider och när man träffades och så vidare. Tryckpressen som gjorde det möjligt att man kunde läsa heliga skrifter plötsligt, gemene man kunde göra det, öppnade upp för en rad massa olika nya tolkningar. ja, men tv, radio, sociala medier som ju bidragit till en enorm liksom spridning av religion på olika sätt. Så tekniken förändrar hela tiden religion.
Mm. På vilket sätt kan då teknik vara en del av religionen och religionsutövandet utan att vi kommer för långt bort från det här mänskliga?
I mycket av mitt arbete kring AI och när jag pratar med mina kunder om hur man ska designa bra, ansvarsfulla, etiska AI-system, så handlar det om att man hela tiden tar hänsyn till människan i hela designprocessen. I den kommersiella världen så utvecklar ju företag ganska ofta en AI-policy. Liksom, det här ska vi använda AI till och det här använder vi inte AI till och på det här sättet. Jag kan tänka mig att så här, Svenska kyrkan kommer behöva utveckla en egen AI-policy som en riktlinje för så här, vad ska olika församlingar i Svenska kyrkan använda AI till och inte. Och får man skriva en predikan med hjälp av AI och så vidare.
Det finns redan.
Det finns redan, ja, men du ser, jag har dålig koll.
Allt. Eller vad är liksom huvudpunkterna i den policyn? Kan du säga något om vad den innehåller?
Ja, men det handlar ju mycket om att använda AI på ett etiskt sätt. Alltså, dels handlar det om att inte sprida känsliga personuppgifter, att göra en riskanalys vad du använder till, att du ska vara transparent i vad du har använt den till och att vissa saker som kanske är lite mer känsliga, då, men då behöver man ta ett snack med sin kyrkoherde innan man går vidare i den frågan och använder AI.
Så skulle det innebära då den här transparensen att om man ska starta en predikan och så har man använt sig lite av AI?
Så man ska man säga bara det först?
Innan jag börjar, jag vill bara säga.
Ja, nej, det kommer nog inte riktigt vara så. Men jag tror inte heller man ska tänka att präster använder de här AI modellerna till att skriva en hel predikan, utan det är ju mer så att kan vi bolla lite kring det här temat eller kan du ge mig tre olika tolkningar av den här texten och så vidare. Mm. Så det handlar ju inte om att en hel predikan har skrivits av en AI, utan det är ju mer som ett verktyg.
Mm. Jag fattar.
En sak som vi inte har pratat om här, det är ju att AI är fantastiskt för att tillgängliggöra information också för, på andra språk eller för människor med särskilda behov och så vidare. Så att, ja, att ompaketera religiösa budskap också för en publik som av någon anledning kanske inte kan ta till sig en vanlig predikan och så vidare, eller inte förstå språket, nyanlända och så vidare, att direkt översätta och massa sådana bra aspekter finns ju också.
Och det har vi redan också sett faktiskt i kyrkor, att de använder sig av direktöversättning.
Mm. Okej. Okay. Mm. Hur kan man tänka sig då att det här kommer utvecklas tekniskt framöver?
Jag kan tänka mig att det kommer komma mer typer av kanske, ja, men att man har sin lilla egna digitala religiösa assistent i sin telefon som kan hjälpa, där man kan ställa frågor, men som kan också lägga upp kanske en bibelläsningsplan som kan påminna en om att okay, nu kanske det är dags att be och så vidare, som är mer liksom personligt designad. Det tänker jag att en rolig sak som kommer det säkert komma ut på marknaden.
Ja. Det är en utveckling som man ser med nästan alla AI-tillämpningar, att man vill att de ska bli mer personanpassade, och redan innan du säger något så ska den ha koll på lite grundinformation om dig och vad du tycker är viktigt. Vilka stora frågor du är intresserad av, så att den anpassar det. Det kommer också med en baksida, att så här, hur mycket personlig information är du villig att dela med den för att den ska kunna bli din personliga assistent mer och bli mer, ja, individuell. Liksom. Mm. Det är också en avvägning.
Just det, ja, men det kände jag nästan lite när du och jag testade att ställa lite frågor, och även om de var, att det var fabricerade situationer. Ja. Jag sa bara, men gud, tänk om jag faktiskt satt nu inför att jag skulle göra en abort och ja, så ger jag den här informationen och var mer, alltså att man till slut bara ger mer och mer och mer. Ja. Ja, men då är jag i de mörka tankarna igen, och jag vill inte avsluta programmet på det sättet. Men vad kommer ni hålla koll på framöver när det kommer till det tekniska?
Jag är själv inte religiös på det sättet, men jag håller ju alltid koll på de intressanta filosofiska allmänmänskliga frågorna kring AI, och många av dem väcks i religiösa sammanhang därför att det är någonting som präglar samhället så otroligt tydligt, och det är ändå många i världen som är religiösa på olika sätt eller andliga. Så jag hämtar väldigt mycket inspiration och intressanta frågeställningar från de här sammanhangen, och där man ser liksom just påven, om vi knyter ihop säcken där lite grann, varför varna påven om de liksom, varför varnar världen om AI som ett av samtidens största hot mot mänskligheten? Liksom. i det mötet eller den kraschen eller clashen mellan det mänskliga och det andliga, det finns något väldigt viktigt och spännande där som jag håller ett öga på.
Mm. Ja, och som forskare så vill jag väldigt gärna studera, alltså det har varit mycket spekulationer kring hur AI kommer att påverka religion, men det är inte gjort så mycket empiriska studier kring hur folk faktiskt använder det. Så det är ju en aspekt som jag verkligen vill titta på. Och sen så tänker jag också att det här med att öka gemene mans AI-literacitet också i förhållande till ja, men sådana här till exempel religiösa appar eller vad som helst. Det är någonting som intresserar mig och som jag tänker är en viktig fråga att arbeta med.
Spännande. Tack så mycket för att ni var med. AI-expert Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Teknik sköttes av Ingela Håkansson och mix av Kalle Nilsson. Ninni Westin klippte. Och jag som programledare heter Emily Roslund.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Den svenska golfaren Maja Stark tog i natt hem segern i golftävlingen US Open. Det var hennes första major-seger och den första svenskan att vinna US Open sedan Annika Sörenstam 2006. Maja Stark sa vid prisutdelningen att det känns overkligt.
I mean, it feels so surreal and it felt like it was so far away just a couple of weeks ago and just last week my confidence was so low and then I had a special friend tell me that you need to be confident, you need to trust yourself and yeah, and that's what I tried to do.
För några veckor sedan var självförtroendet lågt, men en vän sa åt henne att tro på sig själv och det är det hon försöker göra, säger US Open-vinnaren Maja Stark. Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer upploppen i lördags natt efter att fotbollslaget Paris Saint-Germain vunnit Champions League. Nära 600 personer greps och två personer dog i samband med oroligheterna. Macron hyllade både PSG:s tydliga fördömande av våldet och lagets seger när han tog emot laget i LUC-palatset. I delstaten Colorado i USA har en man gripits efter ett dåd riktat mot en demonstration till stöd för den israeliska gisslan i Gaza. Vid dådet som inträffade i staden Boulder brännskadades flera personer. Polisen i Boulder vill inte säga något om motivet till dådet och säger att det vore oansvarigt att spekulera kring det så här tidigt i utredningen. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts, något staten borde be om ursäkt för. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade stärks. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och detta nya avsnitt sänder vi också här i P1 denna natt mot måndag om en timme. Nu är klockan strax 2:03 och tid för norsken, svensken och dansken. Plus
en ny vecka, Åsa Lindeborg heter jag och jag som vanligt med mig Hill Sandvik från Bergen, Hassan Preisler från Köpenhamn och idag även Johan Strang från Helsingfors. Idag ska vi prata om de hycklande norrmännen med sin malliga olja. De tror att de är så gröna och sköna, men är de egentligen inte bara giriga egoister? Det här kan bli svettigt för Hilde, tänker jag.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, Hassan, du fick ju en slags hevn nå nyligen. Vad är det med detta att Danmark kommer upp som en vinternation?
Ja, alltså Danmark slog ju Kanada i ishockey. Alltså det var folk sammenligner det med at Færøerne havde vundet over Argentina i VM i fodbold, ikke? Altså Danmark er nu en ishockeynation på niveau med Sverige, Kanada, Schweiz og jeg var lige ved at sige Finland, men det går ikke så godt for Finland jo på ishockey-scenen.
Ja, Johan, nationens ære står på spil. Jeg troede dere var de liksom hare på isen.
Ja, Finland är väl det enda landet som där var ishockey faktiskt, alltså tillsammans med Kanada där var hockey faktiskt den stora sporten. Men jag skulle vilja säga att liksom en av bakgrundsfigurerna av det här danska, för det här danska hockeyundret är ju Petri Skriko, som är en finsk hockeyspelare som flyttade till Härning på 90-talet. Mm-hmm. Och det där, han var en stor stjärna där och stannade kvar för att träna det också. Så att jag säger att liksom den danska segern, så det är liksom Finlands förtjänst.
Det är så roligt med Hassan, för att han har aldrig sett en hockeyrink, en klubba, en hjälm. Han vet ingenting om regler och sådana saker. Men han blev väldigt kort expert på ishockey och gick all in för att vifta med sina rödvita flaggor. Grattis Danmark!
Tusen tack! Ja.
Vi behöver fler nationer som är intresserade av ishockey, så det är ju jättekul.
Och pröva att höra, I ska vide, vi har ju kun ett par ishockeyhaller i Danmark, ikke? Der er et par tusind mennesker, som spiller ishockey. Mm. Altså i Kanada har man op mod 100.000 ishockeyspillere.
Du er god.
I Sverige har man 600 ishockeyhaller, ikke? Altså prøv at høre det. Altså det er jo mod alle odds, at vi kom så langt, som vi gjorde. Men du har ret, Åsa. Jeg blev ekspert og blev interviewet på svensk radio om Danmark som ishockeynation, og jeg fik gjort en klovn ud af mig selv. Fordi jeg var jo sikker på, at vi ville vinde alt. Altså, og så fik vi så massiv tæsk af Schweiz efterfølgende.
Ja, men som jeg troede, alle i Sverige troede, at Sverige skulle vinde. Alltihopa, så att det blev inte så. Ja. Ja.
Norsken, svensken och dansken.
Är den nordiska familjen i färd med att rakna? Vi snakker varmt om felles verdier og samarbeid og den nordiske modellen her hos oss i denne pan-nordiske familieterapien. Men bak kulissene ser vi noe annet. Denne uken var det nordisk statsministermøte i Åbo i Finland, og i den forbindelse, Johan, skrev du en artikel der du rett og slett slår fast at det er spenninger i den nordiske familien. Slår det sprekker nå?
Nej, men det är kanske till och med tvärtom. Alltså, vi hade ett statsministermöte alltså i Åbo nu förra, ja, tidigare i veckan. Och det där, det är liksom en del av det här programmet för det officiella nordiska samarbetet inom Nordiska ministerrådet, så man har sådana här möten varje år. Och Finland är ordförande i år, så man skulle bjuda in alla statsministrar. Och en av de stora sakerna var då att Finland också hade bjudit in Ålands, Färöarnas och Grönlands liksom regeringschefer.
Ja.
Men förra året så hade Sverige låtit bli att bjuda in Grönland och det där Färöarna och Åland, vilket hade gjort grönlänningarna så pissed off att de hade bojkottat det nordiska samarbetet och dess möten sen dess. Men nu verkar då alltså det har kanske lugnat sig lite då, eller i alla fall har ju då Finland att Petteri Orpo bjöd in då. Ja.
Men du skrev på förhand en artikel där du skrev att Färöarna och Grönland kaprar dagsorden för det nordiska samarbetet om försvar och säkerhet. Vad menade du med det egentligen?
Ja, eller det som man har uppfattat det kanske i Sverige och Finland. För att man, alltså i bakgrunden finns det en sån här långdragen process där man försöker revidera Helsingforsavtalet.
Som är det. Vad är det igen?
Det är det centrala nordiska samarbetsavtalet från 1962 som har reviderats några gånger efter det.
Det är som Nordens grundlag kan man säga.
Precis, det är ungefär
den,
det.
Det är den som reglerar att nordiska medborgare ska behandlas lika när vi åker till varandras länder. Ja. Att man inte ska behöva visa pass och att man faktiskt, en gång i världen var det faktiskt så att nordiska medborgare kunde förvänta sig att få kommunicera på sitt eget språk i de andra nordiska länderna. Urskild, Johan, förlåt.
Ja, nej, men det är just sådana saker. Men sen också det där. Det definierar och reglerar liksom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets verksamhet. Men för ett par, tre år sedan så ville de nordiska länderna eller Nordiska rådet då ville öppna upp Helsingforsavtalet för att man ville liksom använda den här hypen kring det nordiska för att stärka det nordiska samarbetet och skriva in utrikes- och försvarspolitik i avtalet. Men det här då, eftersom Färöarna speciellt, men också Grönland, länge har velat bli fullvärdiga medlemmar i det nordiska samarbetet, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, så har de liksom utnyttjat den här processen till att stärka sin egen position och då liksom just för att försöka vilja bli, använda det för att skriva in sig som fullvärdiga medlemmar i det här.
Men det är ju, och
problemet är där då att Finland och Sverige kanske är lite sådär oroliga där att det där, då kommer vi att få två eller tre nya medlemmar som också kan liksom ha vetorätt för alla beslut som man gör och man tänker också liksom att hur kan man skriva in utrikes- och försvarspolitik i ett avtal om man samtidigt tar in två eller tre länder som inte har suveränitet på de här områdena. Så man ser många sådana här risker till att det här... Det